det finns ju två olika taktiker så att säga. Den ena taktiken är ju att man åker på där det är lä och zigzaggar mellan läpunkter. Och den andra taktiken är att man håller sig på vindsidan. Det som är viktigt är att tänka på vart hamnar man ifall man välter och sånt där. Var hamnar jag då? Var hamnar utrustningen?
Josef Hegart är kanotfantasten, naturälskaren och slöjdläraren som inte bara paddlar ofta, han bygger också sina egna kanoter. Idag åker vi ut på Sveriges största insjö, Vänern, och pratar om varför man bör kunna mer än att bara paddla rakt fram i en kanot och hur det är att vara ute på ett 135 mil långt kanotäventyr genom Kanada. Och så ska vi fördjupa oss i svamparnas värld med vildmarkskocken och svampkonsulenten Elle Nikerskova. Jag heter Linnea Lotto och programmet det är Ute med P1.
Det hörs ganska tydligt att vi är i en hamn, det är en motor... Aha, ja. En båtmotor som puttrar på här en bit bort ifrån oss. Är det någon som ska ut med en liten båt och åka? Vi ska ut och åka kanot, Josef Hegart och jag. Hej!
Hej!
Vi har din fina kanot framför oss här och det är någonting som du har byggt själv.
Det stämmer.
Hur ska vi förklara hur den ser ut? Mer än att det är en kanot, för det ser lite speciellt ut.
Ja, det är ju en dukad träkanadensare. Och då är den ju byggt helt i trä och sen har man klätt in skrovet på utsidan med en bomullsduk som man har behandlat så den blir tät med olika grejer och sen ytbehandlat med färg.
Nu ska vi bara göra det sista och det är att lyckas få ner kanoten i vattnet. Vi är vid en hamn där det inte fanns någon klockren kanotplats så vi får se om vi lyckas. Ja men det där var ju smidigare än vad jag trodde.
Solen skiner och det blåser varma men inte för hårda vindar och Josef håller en ganska lång lektion med mig innan vi fortsätter ut från kajen. För det är mycket att hålla reda på. Att kunna hantera kanoten, även om du hamnar i starka strömmar eller hårda vindar, kan bli avgörande för din egen säkerhet.
Så vi sitter med rumpan på sitsen men knäna i botten på kanoten. Och det är för att det blir mycket stabilare. Man kommer närmare vattnet och så har man kontroll på kanoten. Nu gungar jag kanoten lite här. Och så känner man att det är väldigt stabilt.
Ja.
Så. Vrid över handen så tummen pekar neråt. Snyggt, ja.
Det där blir
ett annat. Det är Canadian stroke. Kanadensiskt styrtag. Det är ett jättebra styrtag. Det är skönt och behagligt.
Först kanske vi ska reda ut det de flesta undrar. Skillnaden på kajak och kanot. Kanoten, som också kan kallas kanadensare, den är öppen. Den har plats för två personer för det mesta och paddeln har ett blad. I en kajak däremot, där sitter man ensam, benen är täckta och man har en paddel med två blad. Man paddlar alltså på båda sidorna kajaken, till skillnad från hur man gör med kanoten.
Kan du paddla oss ut ur hamnen här?
Ja.
Det tar en stund och det börjar snabbt verka i min paddelarm. Men Josef lär mig hur jag ska göra för att ta mig fram och samtidigt inte få kramp. Och vi tar oss sakta men säkert fram längs Vänerns skärgård.
Oh, nu försöker vi parkera här.
Jajamän, det går ju fint.
Vad kallar man det på kanotspråk?
Ta i land. Det är så man kallar det.
Alltså den är ju... Ja. Nu åker vi in här mellan... skärgårdsklipporna.
Yeah.
Men det gick ju fint. Ska jag hålla i här?
Ja, det kan du göra.
Så kan du lasta över.
Josef, han är utbildad vägledare inom naturligt friluftsliv. Han är lärare i slöjd och utomhuspedagogik och han är examinator i Kanotförbundets utbildningsnorm, paddelpasset. Vi parkerar kanoten på en klippa i en lugn vik som är omgiven av grönblått vatten. Det är som om vi har hamnat i en scen från Saltkråkan.
Här vill vi gå kardemummakaka.
Det är så gött.
Josef berättar medan vi tuggar i oss kardemummakaka att det var när han studerade på folkhögskola som han insåg att kanoten hade oförtjänt dåligt rykte.
I all friluftsmedia så var kajaken den enda farkosten som man kunde paddla. Så då kände jag att då vill jag... ta på mina axlar att sprida kärleken för kanadensaren över landet och framförallt den dukade träkanadensaren. Och det handlar ju om att jag tycker att det är den bästa paddelfarkosten, liksom, att den har byggs i schysstas former liksom, och blir därför roligast att paddla. Den här kan man ju slänga upp på axlarna och bära själv.
Jag tänkte på det när vi körde, när vi paddlade, att om vi skulle hamna i vattnet nu så skulle ju Jag har i alla fall ingen räddningsutrustning som är vattentät. Jag har bara min telefon i fickan, insåg jag. Och det kanske inte är någon som skulle se att vi ramlar i. Vad gör man då?
Först och främst så struntar man ju i sin utrustning. Så. Och man tar sig själv till land. Kanoten är ju ointressant liksom, i sammanhanget. Jag har min mobiltelefon packad vattentätt i ett snöre runt halsen. Så att jag har den. Så kan man ringa från vattnet liksom, om det verkligen är kjolvar. Så, och sen så har jag lite utrustning i flytvästen också. Så har jag ett tändstål och en kompass och något snör och lite sådana saker. Så att man har lite utrustning på sig, så att säga. Så om bara jag kommer till land så kan jag ändå få upp en eld och torka upp mig lite.
Vi vilar en stund i solen på klipporna, fyller på med vätska och kikar på kartan. Och så bestämmer vi oss för att paddla vidare.
Nu är vi framme på vår rastplats nummer 2, där vi ska käka lite lunch.
Ja, vi tar klipporna. Men vi samlar lite sten här som ligger i strandkanten och bygger en ordentlig eldstad så vi inte eldar direkt på klipporna. För det är ju himla dumt, för då riskerar man ju att spräcka sönder dem för tid och evighet. Då är det mycket bättre att vi skyddar klipporna. Det är möjligt att göra oavsett om det är gräs eller sand eller vad det nu är man eldar på, så är det alltid bra att bygga en ordentlig eldstad.
Då tar vi och plockar lite sten.
Vi plockar sten.
Och eftersom vi ska laga lunchen i en fältugn så behöver vi ved. Och sen sätter vi igång.
Vi kommer behöva använda varenda kokkärl vi har här. För att det är så många olika etapper i matlagning här.
Vi gör en vegetarisk lasagne från grunden. Det är inget fusk här. Jag hackar grönsaker som sen rörs ihop med krossade tomater. Medan Josef kokar upp linserna och gör en bechamelsås. Det här ska alltså tillagas precis som vanligt när man gör lasagne. Men vi gör det med en så kallad fältugn. Det är en gjutjärnsgryta med platt lock. Och det är viktigt att locket är platt, för man sätter grytan på glöd och sen lägger man också glöd ovanpå grytlocket och då blir det som en ugn.
Så är det. Det är inte varje dag man käkar lasagne ute i skogen. Det är ju fantastiskt.
2010 åkte Josef och 7 kompisar som han pluggat med till Kanada för att paddla 135 mil genom vildmarken.
Bland mig och bland andra så var det en liten dröm då att få komma till Kanada och paddla. Men också det att få vara ute länge och ha friluftslivet som en vardag. Att lika naturligt är att vakna i sin säng och åka till jobb eller skola eller vad man gör. Lika naturligt är det att vakna i sin sovsäck och gå tända en eld och laga gröt och sen sätta sig i kanoten och paddla ut. Men vi började i en provins i Kanada som heter Saskatchewan. Den är helt rektangulär, indelad till longitud och latitud. Och vi börjar i norra delarna av den och sen så paddlar vi oss upp norrut genom nordvästterritoriet och avslutar i en inuitby som heter Baker Lake som ligger i Nunavut. Vi paddlade 135 mil, var ute i 9,5 vecka och började på samma berggrad som Linköping och slutade på samma berggrad som Sollefteå. Så det var härligt. Och då paddlade vi också så här dukade träkanoter som vi hade köpt då i Kanada innan och sen så sålde vi när turen var slut.
Var det som du hade trott då? Det här var någonting du hade drömt om. Hur var det när du väl var där?
Den största skillnaden jämfört med vad jag hade trott var att jag tänkte liksom att nu ska vi röra oss i totalt orörd natur. Vi ska börja i skogslandskap och sen paddla upp på tundran. Och då tänkte jag att nu kommer vi paddla i verkligen urskog så. Men när vi kom dit och så var det bara ungskog överallt. Och det är ju för att det är så stora arealer av skog som bara är, som ingen bryr sig om. Och då bryr man sig inte heller om det behöver brinna i skogen. Så att det var ju skogsbränder som härjade lite hur som helst. Och sen så kommer det till ett vattendrag och så slutar det. Och det resulterade i att alla granar så var väldigt, väldigt unga. Så. Men det är också en naturlig del i ekosystemet liksom och så. Och vi paddade ju någon natt när vi hade läge så kände vi lite brandröks doft. Och ofta så i någon 2-3 veckors period så var det, när man vaknade i tältet på morgonen så kunde man titta ut och så kollade man bara rakt fram och tyckte att attans skit, det är dimma idag. Det var tråkigt. Men sen kom man ut i tältet och kollade rakt upp så var det blå himmel. Och det är brandrök som ligger längs horisonten och bara skapar en sorts dimma där liksom. Och någon gång fick vi slå läger i en där det inte fanns ett barr på träna. Liksom. Men det var ju fint att man kan se hur det börjat blomma i askan och sådana där saker istället. Så. Ja, vi är ute på tundran, var lite speciellt. Tundran brukar jag beskriva som svenska fjällen utan fjäll. Så rätt så platt, lite böljande landskap med ungefär samma vegetation. Då. Men då låg vi också allmatt över öppen eld. Då. Så då var det ett vägbruksris som fick gå till matlagningen. Det krävdes ju. Man behövde samla ihop en del, men det fanns det gott.
Hur var det för dig att vara ute så där länge och sen komma tillbaka till vardagen igen?
Jag tyckte det var skrämmande hur snabbt man akklimatiserade sig. Liksom. Att man, det tog 2 dagar bara, så tyckte man att det här med duscha och sova i säng, det är inget konstigt. Så jag vet inte om jag... jag har nog mest dratt lärdomar av hela liksom gruppprocessen liksom, kring att vara planera en grupp med 8 pers och vara ute med bara 8 pers i 10 veckor. Liksom. Det är nog där jag har dratt mest lärdomar. Liksom, och,
på vilket sätt då?
Nej, men att det blir speciellt. Vi hade ju ingen... Det var i princip de enda vi hade kontakt med i 9 veckor. Liksom. Vi hade en satellittelefon som kostar 20 spänn i minuten att ringa på. Så den använde vi en gång när vi hade tappat all vår köksutrustning i en fors. Det är en annan historia. Men, nej, men det blir speciellt att leva liksom, tätt inpå bara liksom, 700 människor. Liksom. Vi hade det bra och sådana där saker. Så, men så, man lär sig mycket av det, hur man funkar. Liksom, hur jag själv funkar i grupp och hur andra funkar i grupp. Och hur man kan se på olika saker. Massa sådana grejer. Det är inte så tydligt svar, men... Ja.
Men idag blir det inga 135 mil. Nu har det blivit dags att röra sig vidare hemåt. Vi plockar undan allt vi hade med oss. Vi städar bort eldstaden och sätter tillbaka stenarna i vattnet där vi tog dem ifrån. Sen så ger vi oss ut och märker snabbt att det blåser ganska rejält. Vi får parera i vågorna några gånger så att kanoten inte ska välta. Och det går tungt att paddla för vi rör oss i motvind. Men vi håller oss torra. Och hittar ytterligare en rastplats.
Nu har vi en liten paus här. Vi har just kommit i land vid en liten ö. Vi kollade nyss på kartan. Vi har sett Läckö slott i alla fall. Vi har paddlat en bit från där vi hade lunchrasten. Och vi är lite trötta nu.
Ja, det var ju lite mer blåsigt än vad vi hade tänkt oss kanske. Och vinden låg på helt motsatt håll när vi kom ut. Både mot öppna vattnet jämfört med hur den låg lite mer inne i skärgården. Så det var lite mer vind och lite mer vågor än vad jag hade tänkt. Så.
Men hur farligt var det?
Nej, det var fullt hanterbart. Men hade det blåst lite mer och varit lite större vågor än vad vi var ute nu, så hade det inte varken varit roligt eller säkert. Så. Det gäller ju allt som alltid så. Man får koppla på fokus och skärpa liksom, och se till att göra sina paddeltag. Men det som jag tycker är viktigt är att man håller sig inom sin förmåga liksom, och tänker igenom vad man kan. Liksom. Och kanotpaddling blir så himla mycket roligare ifall man lär sig några paddeltag och faktiskt kan få kanoten dit man vill. Och det blir också väldigt mycket säkrare. Så kanotpaddling blir lätt att man behandlar det som att det kan alla köra. Liksom. Det är bara att ta en paddel och sätta sig i kanoten och paddla iväg. Och som introduktion så är det ju det. Men det blir säkrare och det blir framförallt väldigt, väldigt mycket roligare att paddla. Om man kan lite paddeltag och ha förståelse för hur nu vill jag få kanoten dit. Och faktiskt kan få kanoten dit på ett bra och effektivt sätt.
Och där lämnar vi Josef Hegart. Vi tog oss i land till slut. Trötta men torra och glada.
Det här är... ute med P1 och vi har förflyttat oss från Vänern och vattnet till skog, mossa och svampar. Nu ska vi plocka svamp med vildmarkskocken och svampkonsulenten Ellen Nickerskova. Hej!
Hej!
Du har redan hittat någonting i backen.
Jajamän, här har vi en rimskivling. Väldigt god matsvamp. Också ganska enkel att känna igen faktiskt.
Kommer den där åka ner i svampkorgen?
Vi ska se. Jag ska ta fram svampkniven. Det gäller ju att kolla om den är maskäten eller ej. Det är ju inte bara vi människor som gillar svampar, va? Maskarna hinner oftast dit först. Och sen kommer vi.
Nu kommer svampkniven fram och då kommer du att göra ett snitt i...
Ja, i foten längst ner. Så man skär bort den jordedelen som man tog upp ur marken. Så det är ett sätt att kolla, är det någon mask i den här? Man skär av den jordiga fotbasen. Och så ser man, jaha, det ser ut som att den är ganska ren. Man ser ingenting som har gått in här. För hade det varit massa mask så hade det varit massa små hål. Så kanske man till och med hade sett små maskarna. Men det kan ju vara så att de har gått in någon annanstans. Så egentligen är det bäst att när man har hittat en svamp som man är säker på. Vet vad det är och ska ta med sig den hem. Så är det alltid bra att kolla att den verkligen är ren. Så att man inte bara slänger ner massa svampar i korgen. Sen kommer man hem och halva korgen är maskätet. Det är onödigt.
Nu har ju du medan du pratar öppnat. Du liksom delat svampen precis på mitten med din kniv. Jag tänker att du förstör svampen nu. Men nu ser du ifall det har varit någon mask i den.
Ja, alltså den ska ju hackas ändå när man kommer hem. Så det är inga problem att skära i dem och kolla. Men den här är jätteren och fin. Så att den här tar vi med hem.
Men då vi ska traska vidare här. Och man hör ju att det är, vad är vi? Vi är bara några meter egentligen från en bilväg. Och det är lite det som är det är bra egentligen med svampplockning också. Det här behöver man inte ta sig så himla långt för att hitta bra svamp.
Nej, precis. Det bästa är ju, ja, alltså i Sverige. Alltså, man kan säga att det bästa är att gå ut i en blandskog. Där det finns lite olika träslag. Gran, tall, björk, asp. Ek, lite beroende på var man är i landet. Och varför blandskog? Jo, för att många svampar och matsvampar är mykorrhizasvampar. Och det är alltså svampar som lever i symbios med träd. Svampens rötter kan man säga, som kallas mycel, samarbetar med trädens rötter och de skickar vatten och näringsämnen mellan varandra då, för att hjälpa varandra på traven. Och så att många svampar går ju med vissa träd, att de lever i symbios med vissa träd. Men just av den anledningen så är det bra att ha flera träd representerade, för då kan du också få mer svamp helt enkelt.
Men det alla undrar är ju vart kantarellerna finns.
Ja.
Kan du svara på det? Ett generellt svar över hela Sverige så att alla blir nöjda nu.
Ja. Ingen aning, för att jag letar aldrig kantareller faktiskt.
Va?
Nej, det är ju kantareller är otroligt hypade i Sverige och jag förstår ju varför. Lätt att hitta och inga förväxlingsarter nästan. Och så tycker ju folk att de är goda såklart. Men det finns ju så otroligt mycket godare svamp. En kantareller.
Nu svär du i kyrkan, känns
eller
det
hur?
Det kommer
alla hata.
Jag får inte säga det så här.
Jo då, det är faktiskt sant. Och kantareller är också gott. Men det är långt ifrån min favorit. Så den lämnar jag faktiskt åt andra när jag ser den. För jag är ute efter andra arter vanligtvis.
Det finns tusentals svamparter i Sverige och det är såklart svårt att hålla koll på alla. Men övning ger färdighet och vill du lära dig mer, ja då är det faktiskt bara att läsa på.
Man måste vara ute och se så att man skaffar sig det här svampögat och lär sig att se. Ja, men det här ser ut som en galjon, det här ser ut som en spindelskivling, det här ser ut som en krämla, en riska och så vidare. Det är någonting som man lär sig. Men det bästa är att ta sig ut och kolla och gå ut med en bok och utan att plocka bara se hur de ser ut.
Vi är i Umeå och traskar vidare genom den glesa skogen med mossbeklädd mark. Och vi hittar en krämla som har vit fot och äppelröd hatt. Det är en sort som man lätt kan förväxla och för att vara säker på att man inte tar hem en oätlig krämla så finns alltid smaktestet. Men det ska du inte göra om du är osäker så att du inte råkar få i dig en giftig svamp.
Och är den inte skarp, då är den ätlig. Är den skarp, då slänger man bort den och så spottar man ut det man tuggade på. Den här
du ser ut att svälja.
Ja, den är. Nej, den var jättegod. Nej, det här är Detta är en god kremla. Stor kremla.
Och när man väl har kommit hem från svampskogen och vet att det man har plockat med sig hem nu är ätligt, då ska ju godsakerna tas om hand. Eller hon har lovat att göra en provsmakningsmeny där hon steker några olika sorter i smör och salt.
Så, dags för första provsmakningen.
Jajamän. Och då har vi alltså rimskivlingen. Så rimskivling stekt i lite smör med salt. Mm.
Men det här luktar ju popcorn. Är det för att det har varit popcorn i den där pannan? Eller? Men tycker du inte att det luktar popcorn? Eller?
Ja. Nej, jag... Det kanske blir smarig, va?
Mm. Det var jättegott. Mm. Väldigt mild känns det som. Mm.
Det här skulle ju typ kunna vara lite så här kyckling. Ja, men...
ja, jag som inte är en expert på smaker säger att det här är popcornsvampen i alla fall. Vi börjar med det. Ska vi se hur nästa smakar.
Jo, nu är soppblandningen klar. Och eftersom att vi har aspsopp och tegelsopp i och även sandsopp då, som alla ändrar färg, så är den här hopstekta rätten ganska mörk.
Det är alldeles gråsvart hela blandningen där, men vi får väl se hur det smakar, om det går att känna någon skillnad på det vi åt tidigare och som var en skivling. En rimskivling.
Så det är ganska stor skillnad på smaken på de här. Kan vi se vad du tycker?
Mm-hmm. Nej, men det här luktar ju annorlunda. Det här tycker inte jag var lika gott. Mm. Den här var, du har sagt det om sopparna, att de kan bli lite mer svampiga i konsistensen. Och fast du har stekt de här ganska hårt så är det fortfarande lite...
Jo, precis.
Mm. Ja, men det är gott, men jag tyckte bättre om de första. Nu är det dags för svamp nummer tre.
Jajamän, rökslöjskivlingen.
Mm, den här smakar annorlunda. Mm. Jag tycker jag smakar lite kantarell.
Alltså?
Eller? Det var väldigt gott. Jag tror det här är min favorit hittills. Mm. Är det sista nu?
Det är sista nu.
Och nu har vi fått en färggrann kremla. Visst är det så?
Ja, precis. En stor kremla. Lite sötare smak.
Ja, annorlunda jämfört med rökslöjskivlingen. Mm. För det är den jag precis har ätit. Så man känner att det är en sån väldig skillnad. Som sagt, lite svårt att definiera nästan exakt vad det är. Men den här
bröd.
Var...
Alltså rostad bröd tycker jag det här påminner om. Nu har vi bara stekt de här svamparna i lite smör och saltat bara. Men tänker på att alla de här har väldigt olika smak. Tänk då om man tänker till och kan komponera rätter och känna, ja, men det här skulle gå bra med den här örten eller den här kryddan eller med den här ingrediensen. Så det finns mycket att jobba med när det kommer till svamp. Just för att de är så otroligt olika.
Och det är ju roligt, tänker jag, att om man väl börjar plocka på sig svamp och går ut i skogen, att sen testa då att gå hem, känna de olika smakerna och vad som passar till vad. Att det är ett roligt experiment man kan göra.
Ja, precis. Verkligen.
Superkul. Och framförallt väldigt gott.
Då var det dags att säga tack och hej för den här gången. Bilder och filmer från kanotturen och svampplockningen finns på vår hemsida och i sociala medier. Där vi heter som programmet Ute med P1. Där ger också Elle sina bästa tips om du är nybörjare och ska ut och plocka svamp. I nästa program handlar det om det här.
Om du lär dig 30 fåglar, hur de ser ut, och så lär du dig hur de låter, kanske några stycken, och så lär du dig 30-40 blommor som växer på marken, då blir det mycket roligare att fiska.